Jag tänkte att jag skulle ge honom panik också och spela Rockers entrance-themen och se om han får panik över stimpengar och rättigheter och grejer. Sen tänkte jag ett tag att jag skulle nynna den också, men det är väl mest bara trummor. Så jag skiter i det, ja. Helt enkelt. Ja, här har ni oss. En podd om wrestling. Idag flyger vi solo, tänkte jag säga. Vi flyger utan Al Snow. Vi flyger utan Robert Frank. Det är alltså jag, Chris Dybeck, och med mig har jag den stor ära att få presentera världen för min källa Anders. Välkommen!
Ja, men tjena, tjena. Det är en ära att få vara med. Man trodde ju aldrig att jag skulle få vara med i det här egentligen. Jag brukar ju dra mig för att prata så mycket offentligt. Och vad heter det? Det är ju alltid så att om det är någonting som dyker upp i wrestlingvärlden som jag tycker är intressant, då rekommenderar jag ju dig att göra det istället för att jag ska behöva göra det.
Japp, japp. Så är det. Men många av mina tankar har antingen varit dina förmedlade direkt, eller så har jag stött och blött dem mot dig och fått dem ofta nertryckta i fotknölarna när jag har tänkt lite för fanboyet och så vidare. Det ska bli härligt att gå igenom dessa onsdagsshower, och du har även sagt att du har sett Dark, så att vi kanske tar upp lite Dark också. Men det ska bli härligt att prata med någon som kanske ser på det med lite mindre rosa skimrande glasögon, för jag och Robert kan ju bli som små pojkar ibland, så det ska bli härligt att höra om du kanske har ett litet nyktrare sätt att se på det här, trots att då Robert är straight edge. Eller kändes det kul? Det var ju länge sedan du såg NXT. Vad jag fattar så tittar du på AEW, men NXT var det länge sedan du såg.
Ja, men precis. Jag följer ju allting via Twitter, kan man säga. Förutom AEW som jag följer regelbundet, så konsumerar jag väl mer eller mindre all wrestling via klipp och olika poddar som jag lyssnar på.
Visst är det kul när man har haft ett litet uppehåll? Jag tycker att det kan kännas jättekul att se liksom en wrestling show med något förbund man inte har tittat på länge. Sen tänkte jag ge lite bakgrund för de som inte har hängt med eller kanske inte orkar lyssna på den här Q&A-delen som jag och Robert släppte. Kan inte prata, höll på att säga släkte. För du och jag, vi har ju vuxit upp i samma lilla by i Hälsingland som heter Alfta, och jag vill bara knyta an till det du sa, för just det här att du konsumerar via Twitter och via klipp och så. Jag upplever att du var jävligt tidig med att följa wrestlingen via nätet, för jag kommer ihåg att du var den som introducerade mig för ECW via någon jävla klipp med RVD på Real Player.
Jag vet inte riktigt hur man kom över klipp, för man laddade väl hem mycket. Det får man kanske inte säga att man gjorde, men det gjorde man väl i den här branschen. Ja, ECW tittade man väl på mycket tidigt. Och sen så, under min studenttid till exempel, så lyssnade jag mycket på wrestlingradio som inte var poddar. Jag lyssnade på WCW Live med Jeremy Borash och Bob Ryder. Och även att man kunde lyssna på pay-per-views på radio då. Till exempel när Goldberg förlorade sin första match, när Disco Inferno var inne och stökade på med Scott Hall, Kevin Nash och alla vilka det var, så lyssnade jag på pay-per-view radio av någon märklig anledning.
Kan du vara den gubbigaste som har varit med i den här podden? Men vi hoppar till en aktuell fråga. Vad skulle du säga är din favoritwrestlare som är aktiv just nu?
Innan idag, eller innan jag har sett de här showerna, jag har faktiskt dykt på en ny liten favorit. Sami Zayn skulle jag säga är en av mina favoriter. Nu har jag inte alls sett så mycket av han på slutet, skulle jag säga, men hans matcher har alltid varit bra och spännande, och sen så verkar han vara en så himla varm och skön person vid sidan om också, även fast det verkar vara många som tycker att han pratar väldigt mycket och kanske kan störa sig på honom, men på ett lite komiskt sätt. Men han verkar vara en varm och skön person, och han har jäkla talang alltså. Så han skulle jag väl säga är en favorit, han och Kevin Owens.
Ja, Härligt. Och vad heter det? Om vi tittar så här, finns det någon match som sticker ut som du tycker är liksom, det här är en av mina favoritmatcher? Det är ju en lite svår fråga, förstår jag, men man kanske har någon ändå som ligger varm om hjärtat.
Alla Royal Rumble-matcherna, lite aktuellt nu då, genom att det är Royal Rumble i helgen, så vad heter det, de stöken är väl varm, många som är varmt om hjärtat så. Men Royal Rumble-matchen som koncept är en favorit. Sen så vad heter det, skulle jag säga att en hel gala, så skulle jag säga Survivor Series Deadly Games, tror jag den heter. Deadly Games i alla fall, där The Rock gick med i The Corporation. Den tycker jag var så himla snyggt bokad, hela galan. Där han kom in som face och vad heter det, han bara ramlade in med segrarna och The Corporation liksom jobbade emot han, och sen så i slutändan så blev det liksom en sån här aha, det var så det var hela tiden, att The Corporation hjälpte han liksom. Den galan tycker jag, den är nog min absoluta favorit genom tiderna.
Och det är väl Vince Russos vackraste moment, eller?
Ja, precis. Och jag har ju tidigare vurmat ganska mycket för Vince Russo. Det får man ju inte säga heller just idag, för att han har ju blivit en total galning. Och jag har faktiskt tweetat till han någon gång också. Hamnade i någon slags liten minidisput. Han är ju väldigt aktiv och svarar på Twitter när folk skriver till
han. Han har ju bokat en hel del bra genom åren. Någonting som inte var bra, det var Superstar Showcase. Har du sett något om det?
Nej, vad var det?
Det var NXT India som gick här i tisdag. Så jag tänkte att vi ska prata lite grann om det. Jag orkade se kanske 3 matcher eller vad det var. Det här är ju WWE:s sätt att showcasea det som kommer bli NXT India då, antar jag. Det var en massa, vad fan ska man säga, 2 jättar som skulle vara bättre versioner av Great Khali. Det var någon biffigare variant av Mansoor, och det var mycket promo videos med Jinder Mahal, de här Bollywood boys, vad fan heter de?
På Twitter har det ju ramlat förbi bilder med en massa, det lär väl vara de där 2 långa indierna som du babblade i där. Ja, men jag har mest funderat vad katten är det här för någonting. Och jag har, genom att jag har plöjt igenom både Dark och jag har plöjt igenom NXT och så vidare, så undrar jag vilka det där var. Men som sagt, nu så visar det sig att det är NXT India som är igång. Jaha.
Japp. Och det var inte så mycket talang. Det började med att Finn Balor mötte den här som jag lite slött kallar för någon bitigare Mansoor-kopia, och det var som att se Finn Balor brottas med en kvast, och lite så var det väl. Det var en WWE-brottare mot en indisk brottare, eller så satte de dem i tag team med en WWE-kille. Det var en four-man tag, alltså 4 mot 4, när Ricochet och Rey Mysterio var med de här 2 jättarna, och sen stod de mellan deras ben som hundar på alla 4 och skällde mot heelsen som de hoppade ut mellan repen. Det är precis lika dåligt som det låter. Men Dark då? Take me away!
Ja, jag har bara några små grejer därifrån egentligen. Ricky Starks är med och gästar först som kommentator tillsammans med Taz och Excalibur. Ja. Och AEW, de är ju väldigt bra på det här med att boka Shades of Grey. Och AEW Dark är ju lite i ett vakuum, kan man väl säga, ifrån resterande AEW. Det känns ju som att de har väldigt roligt när de kommenterar här. Också Starks och Taz och Excalibur. Och det känns som att de är inte sina karaktärer på samma sätt som de är på Dynamite, som vi kommer komma till sen.
Nej, verkligen inte. Vad tycker du om det då? För jag kan ju tycka att det är underhållande om man hör att de har roligt på jobbet. Det är lite den känslan jag får när jag ser på Dark.
Ja, men precis. Bara man liksom tar att det är i ett vakuum ifrån sina vanliga stories, så vad heter det, känner jag att det funkar jättebra. Negative One är med också, vad heter det, kör när Ricky Starks har lämnat kommentatorsbåset, så har de med Negative One till exempel. Och han är kommentator också. Jaha. Och han är ju väldigt skrikig och vad heter det säger åt Excalibur att han ska bara hålla tyst. Och han håller på och spänner sig och ställer sig på kommentatorsbordet. Han liksom har lekstuga helt och hållet. Och Taz håller ju på och skrattar ihjäl sig åt att Excalibur försöker prata och att sen så bryter Negative One in och säger att du ska bara hålla tyst. Och lite roligt också där är att Negative One säger att han är ju minsann Dark Orders ledare. Och det undrar jag också om det är någonting som de kommer bygga vidare på eller om de kommer zona bort Negative One lite med tiden. Jag lyssnade även på den här Unrestricted-podden idag och då var det ju Amanda Huber som var med där och pratade om hela processen. Då så pratade hon om att hon har ju liksom hört snacket om att de håller på att sälja ut Negative One typ nu. Men allt han verkligen vill är ju att vara där liksom i sin drömvärld på wrestlingen. Ja. Han lever verkligen för wrestlingen.
Hon gick ut med vad Brody Lee, John Huber, vad han dog av. Och det var ju som sagt inte covid-relaterat, utan det här var ju någonting som hette väldigt latinskt och så. Men det är väl egentligen att lungorna blir gamla och stela och bryts ner och slutar fungera. Och det enda sättet att ha en chans att överleva är lungtransplantation. Och då behöver man hitta en donatör som matchar i lungstorlek. Vilket kanske är lite svårt när man är 6'5". Så att det vart ju bara liksom palliativ vård i slutet och så, om jag förstår. Jag har inte lyssnat på det. Jag är för blödig för att lyssna på det, men jag har ju läst The Cliff Notes ifrån dem.
Det är två saker till som jag har noterat här i alla fall. Sen så vad heter det? Så vet jag inte riktigt, men man har ju funderat tidigare Hook.
Exakt.
Han har man ju funderat på om man kan göra någonting annat än att bara stå och stirra vid sidan om utan att blinka. Men i en match i main eventet här så var det Hobbs körde och då så var Hook med honom in och han hade en ruggigt fin suplex på utsidan där, så att han brås väl på sin far med suplexarna där.
Kul.
Peter Avalon hade en walk-off emot vad heter han, den här senaste Nightmare Family-killen.
Men varför hade han en walk-off mot honom?
Han hade en walk-off emot honom i alla fall. Domarna där, gav nier hela tiden bara. Och sen så, det kändes som att de hade ett kort bara att ge hela tiden. Och så när Peter Avalon gick sin walk-off så haltade han till lite grann. Och då Jerry Lynn, han ville minsann se på reprisen och då såg han det där att han halkade till lite grann. Så då vände han sin nia till en sexa. Han vann den här Nightmare Family-killen. Men då så attackerade Cesar Bononi. Det är ju han, den här brasilianaren som var ifrån NXT. Ja. Så det kan ju bli intressant framöver. Om det inte är så att AEW Dark enbart är sitt eget universum.
Man har ju hört mycket om när de tar in extras och så vidare på WWE. Att du kan sitta där en hel dag i catering. Du får betalt, men du gör liksom ingenting. Eller i bästa fall så står du och är någon säkerhetsvakt i någon skit. Men Tony Khan, han har ju... Han gör ju så att om du har blivit ditkallad för att brottas, då brottas du. Det är därför AEW Dark kan vara så himla långt och det är så mycket matcher. Men han vill inte ringa dit folk och så ska de liksom inte få en chans. Utan alla som är ditringda, de ska få en chans att brottas. Och det tycker jag är jävligt fint.
Ja, och sen så ska de stå i publiken på Dynamite också.
En sista fråga om Dark bara innan vi hoppar vidare. Var Serpentico och Luther med?
Det var de faktiskt inte.
Va? Vad helvete? Besviken. Var John Cruise med då?
Nej, inte vad jag minns han heller.
Nej, fan. Det är ju Serpentico utan mask. Han brottas ju både med och utan mask på Darkan. Vi kastar oss in i AEW Dynamite som börjar med Lance Archer mot Eddie Kingston, vilket jag tycker är en intressant början.
Ja, men Verkligen. Det är ju en riktig rallarfight, kan det, man säga.
Men innan man kör igång det här, så är det ju liksom, vem ska jag tycka om och varför? Jag tycker att det är luddigt i, vad heter det, är han ett face, Lance Archer? Är det det vi ska tycka?
Det är väl det vi ska tycka. Du och jag har haft den här diskussionen ja, flertalet gånger.
Och då var ju jag och mer så här att det är Shades of Grey. Det här fattar man ju. Men nu börjar jag bli så här, vad är han för något? Jag tycker inte om att han står och ler och ska vara en mysfarbror. Vad fan är det?
Kommentatorerna håller på att prata någonstans på om att han liksom bara fortsätter att straffa Eddie Kingston, att han aldrig avslutar matchen.
Nej, precis.
De flaggar ju lite på vad som kommer ske sen då egentligen, men det är ju lite spännande tycker jag, även fast som sagt, ifrån början så tyckte jag att det var mycket märkligt när han helt plötsligt skulle springa in och göra en save, alltså om man tittar tillbaka några veckor,
yep,
när Lance Archer hade varit det här galna monstret bara, och sen så helt plötsligt så dök han upp och skulle vara en räddare i nöden.
Ja, exakt.
Det kände jag att då hade jag lite svårt för det. Och de försökte ju bygga tillbaka till att men det var ju hela vägen ifrån all in eller all out eller sådär som det här har byggt sen.
Ja.
Förra veckan tyckte jag ändå att de byggde upp den här fighten ganska bra när de hade en face-off backstage. Då var det det kände jag att men det är ändå lite nerv i den här matchen, så att jag kände mig redo för den.
Ja, kul! Vad tycker vi om den här matchen då? För den är ju egentligen, matchen går ut på att Lance Archer, han har ju övertagit hela tiden, och vi har en Eddie Kingston som slåss från underläge hela tiden och försöker komma tillbaka. Den är ju väldigt saftig och hård, tycker jag, matchen.
Ja, men verkligen. Och det ser livsfarligt ut också när han gör en chokeslam över topprepet.
Ja, fy fan!
Så att Eddie Kingston håller på och bryta varenda ben i kroppen, kändes det som.
Ja, för att beskriva det här då, han gör en chokeslam ut utanför ringen, och det låter ju farligt i sig. Han ska ju landa på liksom the hardest part of the ring, och det gör han sannoliken. Han landar liksom med ryggraden på, inte bara på liksom på den här lilla delen som sticker ut utanför repen, utan han landar ju även på själva kanten på det. Det ser ut som att han dör.
Ja, i slutändan så emot slutet så då är det ju inget tvivel om att det är Lance Archer som är facet, tycker jag. När Butcher Blade kommer in med släpandes in med Jake Roberts, och Bunny kommer och ger knogjärnet till Eddie Kingston.
Ja, precis. Eddie Kingston sätter ju sin finisher där i och med en spinning fist och knockar ner Lance Archer och får väl ta pinfall på honom där.
Ja, men precis. Och han fortsätter ju efter att köra ytterligare en sån där spinning fist med knogjärnet också.
Hela den här matchen och hela inramningen, förutom att det är liksom en klassisk amerikansk avslutning, så kändes den väldigt mycket Japan, tycker jag, på många sätt. Mm. Även om den kanske liksom hade mycket av det här sports entertainment jag vet inte, den kändes lite amerikansk i bumparna ut och sådär, men annars kändes den mycket som att den skulle kunna ha tagit plats i New Japan på något sätt. Jag vet inte, jag fick den känslan i alla fall.
Ja, men precis. Men det var lite roligt, för efter den här matchen så hade ju John Moxley ett segment där han var så förvirrad över alla de här Shades of Grace som vi har diskuterat här i början. Han var verkligen mig personifierad. Han var så här, vem är egentligen kompis med vem? Men det viktiga var ju att han, i slutändan så blev ju allt bara en ralla fight, och han var nöjd över att han skulle få sina händer på Kenny Omega.
Ja, jag tyckte han hade bra närvaro, och han var inte liksom så här over the top som han brukar vara, utan jag tycker den här var bra. Nu tycker jag att Mox brukar vara bra, men jag tycker den här var riktigt bra. Ja. Men den hoppar ju raskt över till ett segment som i alla fall jag tyckte var skitfånigt. Jag vet inte vad du tyckte om Sting och Darby Allin i någon överbliven kuliss från The Crow från 1994.
Ja, och det var ju lite roligt också att Sting, han inledde med att vara förbannad över att Taz och han, Team Taz kallar han för Vandal eller Hoodlum då. Till slut så visade det sig att men både Darby och Sting själv kom ju underfund med att men vi är ju vandaler. Så jag vet inte riktigt vad våran var förbannad över och vad är det som de har lurats om. Det var bara sådär.
Det här var ett steg till som gör att det börjar bli dåligt med Sting, tycker jag. Jag tycker att det här var en fånig promo. Jag tycker att de inte synkar i hur de levererade promon. De står ju som sagt framför något stort så här fönster som är uppbyggt av små mindre fönstersegment. Och Darby Allin kastade skateboard genom ett fönster och Sting försöker slå sönder lite fönster. Men han har lite problem med sitt brännbollsträ där. Men till slut så går de sönder. Det var en menlös promo på något sätt. Men ja, man får väl ta det för vad det är, antar jag. Sen kastar vi in oss i en tag team match då. Varsity Blondes mot MJF och Y2J. För de vann ju då förra veckan den här Inner Circles. Vilka är tag teamet match? Och här har jag någonting som jag tycker var helt fenomenalt. Och det är på introt när Peter Avalon sitter och skålar med antingen ett glas champagne eller ett glas vitt vin eller någon dryck med ciderkaraktär. Men han var så fin och så sensuell att jag skrattade högt när jag såg det. Jag tyckte det var jättefint. Den
sen
lilla
så vet du, har de väl också gjort så att de har kombinerat MJF och Jerichos låt. Så att det är den här du-du-du-du-du-du-du-du-du.
Exakt,
och sen
exakt.
Kommer Judas. Men det är nästan så att det här är två singelmatcher, tycker jag det känns som. Det är MJF emot Garrison och det är Jericho emot Brian Pillman.
Men det är väl, vad heter det, är en intressant match, för det är mycket face-face hela tiden. Alltså jag skrev, för det här, nu har jag försökt göra anteckningar för en gångs skull, och det är ju väldigt mycket Griff Garrison hela tiden i början. Jericho ser ut att få komma tillbaka, men sen så vänder de tillbaka när Pillman hoppar in, och det är aldrig liksom ett face in peril, utan här är det en uppvisning av Varsity Blondes, va? Kan man nästan säga.
Ja, men det skulle man säga, och det känns också som att Jericho och Pillman har väl mött varandra i någon match tidigare också. Det känns verkligen som att Jericho försöker ge tillbaka på något sätt till Brian Pillman senior, att han har tagit Brian Pillman junior under armen på något sätt. Och vad heter det, man ser några gånger också under matchen där när de är på topprepet så håller ju Brian Pillman på ska kliva upp med ena benet, men man ser liksom att Jericho leder honom och säger nej, ni sätt ner benet på andra repet igen, och liksom att han verkligen leder honom genom dansen då.
Jag tycker ju att det här är typiskt för Jericho i sådana här matcher när han möter unga. Jag tycker han har varit jävligt bjussig, och jag har sagt det förut att jag tycker att det är här Jericho gör det som NWO-gänget, om man ska dra folk över en kam, att det de inte gjorde i WCW, att de vann ju sina matcher, men de dominerade också matcherna när de mötte nya, medans Jericho, han tar ju mycket stryk i sina matcher och är bjussig. Sen så vinner han, och så är det även. Det här slutar ju med att Pillman ska göra en springboard från topprepet, Jericho sätter en Judas effekt, och vi har en Picture Perfect Lion Salt den här veckan istället för den trötta kliva upp med ett ben på repet och ramla på huvudet bakåt. Ja. Det var verkligen så att kommentatorerna drev det in i huvudet på oss att kolla, han kan göra det fortfarande. Ja. Det känns nog skönt för Jericho också.
Ja, han hade ju ett lagom stort smil rakt in i kameran när han pinnade honom som en liten chavit till alla som skrattade åt hans Lion Salt förra veckan. Inklusive dig.
Jajamän, jag kände det rakt genom rutan. Men jag tycker det här var en bra uppvisning av Varsity Blondes. Jag tycker den här matchen gjorde precis vad den skulle. Inner Circle fick vinna, MJF och Jericho liksom gå vidare upp i tag team ranken. Det behövs för storylinen. Man fick verkligen se Griff Garrison se bra ut. Jag tycker han såg ut som fan en blandning av Lodi, Lash LaRoe och vad heter det, Edge när han på hoppar ut. Det var lite Chris Jericho också. Jag tycker okej att Lash LaRoe och Lodi kanske inte är så sådana man vill jämföras med, men han var explosiv, och när man tänker på hur ung han är, den där karn kommer ju kunna gå långt, tror jag. Och jag tycker Pillman kändes jävligt stabil i sitt. Han är ju lite mer han är lite mer Mora wrestling, som Robert skulle säga. Även om han är en high flyer, så känner jag att han har ju inte den här explosiviteten och inte den karisman. Även om han har någon form av karisma, så har han inte den där explosiva karisman. Ja, vi hade Park här, va, efter.
Ja, precis. En kort och fin liten promo om att han är förbannad på Billy Big Bollocks, som han kallar Kenny Omega. Han tycker att han börjar gå runt som att han äger stället. Nästa vecka ska han i alla fall få händerna på honom igen.
Ja, då har vi ju Beach Blast. Visst heter det så, va? Så då var det ju Park och Ray Phoenix och Mox mot Good Brothers och Kenny Omega. Kommer bli spännande att se, tycker jag.
Ja, efter det här hade vi ju ändå... Det här skrattade jag åt några gånger när Shaq utmanade Cody. Han hade ett 15 sekunder långt segment. Han var med och kallade Cody Little Punk två gånger. Och han säger också att Cody fick bestämma tid och plats, sa han två gånger under de här 15 sekunderna. Ändå så sa han, avslutade med att säga, ja, vi kanske ska köra det här i mars.
Ja, det var så jävla ospecifikt också, att vi körde i mars. Det är ju himla luddigt. Du får välja där du vill, men vi körde i mars.
Ja.
Och vad heter det? Han sa han inte något så här, något föråldrigat, typ kalla honom för en liten kvinna och typ. Alltså jag för mig att han sa, eller han kanske bara framstod som den här osköna gubben han var när han, vad heter det, var mot Brandy också. Men jag tycker att han tillför någonting ändå, Shaq, tycker jag. Det måste jag ge han.
Ja, och sen har sett ett annat, han... är ju på basketstudion på TNT.
Aha.
Och då så har jag sett ett litet klipp ifrån när de pratade om det här att Cody hade utmanat honom, om man säger så, eller att svarat på hans utmaning på Dynamite. Och då så började han prata om att hans favoritknep som han skulle liksom ta koll på Cody med var en Black Tornado.
Oj, vad är det? Black Tornado. Vad fan är det? Det är...
Ja,
bra namn!
Det var någon slags... Ja, det var ett bra namn, men det var lite roligt för han... De har ju så här covid-skärmar mellan varje person i studion där. Och så skulle han gå och visa hur han gjorde den här spinning elbow eller svingen som han gjorde. Och han var på att riva halva studion där. Så det var riktigt roligt.
Ja, det här låter ju briljant. Det hoppas jag är med i videopaketet sen. Efter det här då hade vi ju när Cody kom in och blev intervjuad. Cody och Arn, ska jag säga, kom in i ringen och blev intervjuad av Tony Schiavone. De pratar kring det här Shaq-grejen. Cody lämnar över micken till Arn, som förklarar hur hans farsa, alltså Dusty Rhodes, inte Arns farsa utan Codys farsa, Dusty Rhodes, brottades en match, tog privatjet, flög hem så att han hann se när Cody föddes, och Cody blir lite tårögd. Han övertalar honom att acceptera Shaqs utmaning, möta han på Revolution tillsammans med Red Velvet som kommer ut. Och hon har ju en konstig sån här taunt när hon vispar upp smeten till en Red Velvet-tårta, tycker jag. Jag vet inte, hon drar ner den här fejden lite för att Jade utstrålar ju så jävla mycket karisma och självsäkerhet, och Red Velvet känns AEW Dark på något vis.
Som sagt, det blev ju lite så där halv märkligt när Brandy var gravid. Det känns som att de borde kunna ha Cody borde ju inte kanske ha dragit igång den här fejden med aningen om att det kanske var så i alla fall då. För det känns som att nu så har Red Velvet ramlat in som någon slags ersättare och det är liksom så där. Jag vet inte om de när de har ett så här stort namn som Shaq och Jade Cargill ska byggas igenom det här ändå, så vad heter det, känns det som att Cody i alla fall borde ha haft någon aning om att det kanske var på gång med graviditeten.
Så att jag gissar att det är som så att de hade det här tidsfönstret, mars då tydligen, som Shaq tjatar in, och de hade väl kanske inte så mycket val. Sen så känner jag att jag har väl ändå lite tilltro till att de kan boka Red Velvet så att vi får någon form av trovärdighet i henne. Men just nu känns hon AEW Dark. Sen kastas vi in i den tredje promon på raken, för vi går från Pac till Shaq och Cody till Kip, Penelope, Miro och Charles the Butler. Och här, jag måste säga att aktien i Miro stiger återigen. Jag tycker att när Miro ler, när han är glad, när han inte ska vara arg och seriös, då har han en karisma som jag gillar. Jag vet inte vad du säger.
Ja. Ja, det har han ju. Men jag tycker att det är lite komiskt också så där de bygger upp att bröllopet är nästa vecka, men han ska bara snacka om sin butler som han ska ha med sig på bröllopet. Jag vet inte vad det är för bra best man.
Han är så stolt över att han har vunnit den där butlern. Det är lite som när Hans Olo vann årtusende falken av Lando. Det är hans mest värdefulla ägodel. Men ja. det var ju en liten promo bara laddad inför Beach Blast det här också, om det nu heter Beach Blast. Beach Break heter det kanske.
Ja, det heter det för oss i alla fall.
Ja. Beach Break, Beach Blast. Sen, ja. I ringen utan introduktion har vi ju Dolph Zigglers brorsa. Heter han Ryan?
Ja, precis. Ryan Nemeth. Och det känns lite som att han är Dolph Ziggler i Spirit Squad.
Ja, exakt! Exakt det kände jag. Fast med rosa byxor istället för gröna. Men det var ju sjukt mycket en grön Dolph Ziggler i Spirit Squad. Både hur han såg ut och hur han brottas, tycker jag.
Ja, han var lite som Dolph Ziggler i repris. Dels att han var från Spirit Squad, men även att han saknade den här snärten och gick lite på halvfart, kändes det som, i jämförelse med den farten som det alltid är när Dolph Ziggler är i ringen.
Ja, så är det ju. Och sen, vi kanske ska säga att han möter ju Adam Page här då. Och Hangman Adam Page i den här matchen. Mm. Och det här är ju egentligen en squash-match. Vi får se lite av Ryan Nemeth. Han ser ut som en grön Dolph Ziggler blandat med en trött Jeff Jarrett, tycker jag, bitvis. Den här var här för mig. Det är väl inget speciellt. Den är sämre än vad Adam Page brukar vara, tycker jag. Alltså rent brottningsmässigt.
Ja. Det är väl bara för att bygga vidare till det som hände sen. Jag tycker Precis. Det var lite roligt att i den här bannern vid namnet så stod det ju att Hangman Page var accompanied by crippling emotional baggage.
Precis.
Den här gången. Så att de bygger upp att han är liksom skadad av att han blev bränd av Young Bucks fortfarande. Och han har alldeles nyss nekat Dark Order. Då. Och sen nu kommer Matt Hardy till ringside också.
Precis, han kommer in mitt under matchen och står och först är det lite, man vet inte vem det är han kikar på, ska de ge Nemeth någon form av rub här, men det visar sig att han hejar på Adam Page sätter en buckshot lariat, tar hem vinsten väldigt enkelt och den är ju lite utdragen matchen, sen efteråt så ber han Matt Hardy att stanna i ringen när Matt Hardy är på väg ut och sen kör väl Matt Hardy en promo och förklarar att han tror på Hangman Adam Page, han bjuder in honom till att slippa byta om ut i korridoren som Hangman Page gör nu då. Han ska få byta om i Money Matts stora omklädningsrum istället. Och det är ju what an offer, säger kommentatorerna kring det. Men
Tony Schiavone tyckte att han skulle acceptera det nu. Han skulle bara komma in i hans omklädningsrum.
Men vad känner vi här då? Kommer det bli alltså Money Matt och vad heter de? De här jävla partyprissarna.
Private Party.
Exakt. Nej. Blir det de mot Dark Order, tänker jag?
Ja, precis. Så tror jag att det kommer sluta upp egentligen. Att Matt Hardy kommer försöka manipulera med Adam Page och vara med i hans million dollar gäng, kan man väl säga då. Ja. Han kommer liksom till slut skrämmas bort till och gå tillbaka till Dark Order då, så att det blir väl antagligen Hangman, Silver och Reynolds mot Hardy och Private Party, antar jag, på Revolution kanske.
Det blir nog roligt i sådana fall, tycker jag. Alltså det ska bli spännande. Vi hoppar raskt vidare till en fenomenal match, tycker jag. Det är alltså Dax från FTR som inte har sina två kompanjoner fritt springande runt ringside, utan Tully Blanchard och Cash Wheeler är handbojade fast till Luchasaurus och han möter ju såklart Jungle Boy och vi hör redan här att Tarzan Boy med Baltimora börjar sätta sig i publiken likt vad jag har förutspått.
Ja, det är ju Austin Gunn, känns som att han har blivit tillsagd av Tony Khan. dagen att nu är det din uppgift att du ska få den här låten över. Men som sagt, den kommer ju vara över hur det än är när publiken kommer. Men
Austin Gunn behöver man aldrig säga åt att han ska göra någonting som innebär att han låter eller syns i kamera. För det är något han inte kan låta bli. Om han ser en kamera, då är han där och låter väldigt högt. Jag tycker väldigt illa om honom, men samtidigt så tycker jag han har något.
Ja. Men åter till matchen. Som sagt, grym.
Den här, känner jag, är ett svar på det. Det tog vi inte upp förra veckan. Jag tänkte ta upp det då med Robert, men det försvann i allt vårt svammel. Men jag tror att det var Dax som twittrade till Jim Cornette och sa "This one's for Jim Cornette", eller han taggade väl Jim Cornette, eller vad fan man gör när man gör i Twitter. Jag är ju en gubbe som inte kan med Twitter. Men han gjorde så att Jim Cornette såg det i alla fall. Nu, den här matchen mot de här pajasarna i Jurassic Express, den här tillägnar vi till Jim Cornette. Varpå Jim Cornette svarar: "Det var inte så bra, för det var en jävla skitmatch när ni håller på med massa strunt som ni säger att ni inte håller på med. Sluta upp med sånt där, det är pinsamt." Det här känns som ett svar på den, för det här var ju definitivt ingen flip-floppig match på något sätt. Det här var ju en riktigt bra wrestlingmatch. Fram och tillbaka, bägge fick in mycket, mycket moves på varandra. Det var en fram och tillbaka jämn match hela tiden. Båda såg ut att vara på topp, tycker jag.
Ja, men verkligen. Och den är ju, vad heter det, det är ju väldigt mycket Dax Harwood som får styra matchen också. Det är ju han som dominerar den. Han har ju väldigt mycket snygga moves med. Han kör en belly to back suplex ifrån topprepet. Han kör den här powerbomben när han studsar Jungle Boy på topprepet innan han slår ner den i backen. Och som sagt, jag tycker att det är ju mycket han som har matchen. Sen blir det VM i near falls som i slutändan leder till en snare trap och
han tappar ut. Det är så fint. Han tappar ut rent i ringen. Och som du säger, det är väl jag som inbillar mig att det är en mycket, vad heter det, fram och tillbaka, bara för att bägge såg så jävla bra ut i den. Och vad heter det, efter matchen, efter den här, vad heter det, snare-trappen, så lyckas de ju luska sig ur handbojen, eller jag tror att de släpps ut av funktionärerna, och då kastar Tully Blanchard talk eller något i ögonen på Luchasaurus. De börjar gängdänga, vad heter det, Luchasaurus och Jungle Boy. Man sätter fast Luchasaurus i repen med handbojor och klipper av honom hornen på masken. Och det kan låta fånigt, men jag tyckte det funkade ändå.
Ja, men verkligen. Det är väldigt bra bygge innan, om man köper att det ska liksom vara superheligt att klippa hornen av den här dinosaurien. Det, som sagt, jag köper det också. Det är konstigt, men man köper det. En sak, jag tänkte på att de borde akta Tallis knän lite grann.
Ja, just det. Spike pile driver gör de ju när han hoppar. Han ramlar över hela FTR också.
Ja, det kändes som att om de fortsätter att göra det där, då kommer knäna ryka när som helst.
Ja, man kanske är i bättre form än vad man vet. Han var ju så blackballad, så han brottas väl inte så mycket i slutet av karriären. Sen kastas vi in till fortsatt bygge på den här jävla streetfighten då inför Revolution. Den kanske blir bra, men här går alltså Team Taz till anfall mot några merchkillar som står ensam ute på en mörk, vad heter det, parkering där ingen är, med något bord, och säger: kallar ni er för hoodlums? Det är vi som är hoodlums. Och så börjar de kasta dem. Men jag tycker att Hook faktiskt var bra i det här segmentet. Jag tyckte han var ganska hotfull, och framförallt så tycker jag att Team Taz gjorde sin del mycket bättre än vad Sting och Darby gjorde.
Ja, men precis. Jag var lite nervös där att Hook skulle göra sin suplex här så han skulle ha någonting att säga om AW Dark. Men som sagt, han drog på. Han fick ju prata, och han var körde ett snyggt slag i alla fall där. Så, men det var en bra promo ändå, tycker jag, här. Mycket bättre än den tidigare i alla fall.
Verkligen. Sen så har vi alltså Britt Baker, DMD, mot Shanna heter hon, va? Hon som är från Frankrike eller Portugal, eller vart fan är hon ifrån?
förvirringen var total i kommentatorsbordet där. När de var, från början har de hela tiden pratat om att de kommer från Portugal. Nu så sa ring-annonsen att de kom ifrån, eller bodde i Frankrike. Bara kommentatorerna pratade om att han, nu har hon ju flyttat till USA. Så att det var en himla rullians över vart hon höll till egentligen där.
Det var liksom en uppvisning i att Britt Baker ska få till vinst under sitt bälte. Hon vinner på en lockjaw, gör en curbstomp i slutet. Efter lite för lång fördröjning så kommer Thunder Rosa in och är likt Ray Phoenix klädd i en jeansväst. Vad är det med dessa latinobrottare och jeansvästar? Men sen så tycker jag inte om att hon kommer ju in och är för mycket white meat babyface här och ska rädda kärna. Alltså jag gillar inte den biten. Kan hon inte vara badass bara?
Ja, men ja, jag vet inte riktigt hur de skulle bygga upp den fejden så där heller. Men jag tycker ändå att alltså, matchen i sig tycker jag den är helt okej om man vad det ser till AEW's Women's Division. Och Britt har ju utvecklats mycket tycker jag ändå
verkligen,
under det året
verkligen.
Som hon har varit i AEW. Men den kan ju inte jämföras med NXT's Women's Division, helt klart. Och credden då till Shanna tycker jag också, hon var ett det körde mer än halva matchen med en sko, för hon, man såg henne tappa skon där mitt i matchen, sula ut den och sen, men hon körde bara på. Tyckte jag var lite roligt.
Men sen kastas vi ju in till en liten Bullet Club Being the Elite, tänkte jag säga, Bullet Club och The Elite promo backstage inför main eventet.
Ja, vi har, jag tror att vi har den här MJF-Sammy-konfrontationen.
Ja, just det.
Innan där,
det har vi.
Där ja, Sammy, han vad heter, säger ju att han har han ser ju liksom igenom allting som MJF håller på med. Han är fortfarande förbannad över att Wardlow la sig i förra veckan som Sammy ser det då.
Men, bra promo av Sammy, va?
Ja, men det tycker jag. Han leker inte, säger han i slut. För MJF han frågar bara att vill du verkligen spela liksom, det här spelet? Ja, jag spelar inte, jag leker inte liksom. Så det, den där faden tycker jag ändå är bra.
Det är den bästa promon från Sammy tycker jag, som jag har sett. Jag tycker han kan låta lite som han läser repliker, men här tyckte jag det var bra från bägge. Det är väl lätt att jobba med MJF också antar jag, men den byggs bra.
Ja, och det känns också lite, båda de där två är ju naturliga heels. Jag undrar lite hur Sammy kommer kunna vara, som om han ska vara den som bryter sig fri ifrån inner circle och be face. Jag vet inte riktigt, kanske han är lite för sliskig, men emot MJF så är han ju den snälla i alla fall.
Mot MJF är till och med Vince McMahon face.
Men sen kom det här med Bullet Club-segmentet. Där känns det i alla fall som att Good Brothers, de har verkligen roligt när de är här också. De har släppts lös och får göra precis vad de vill.
Ja, det känns verkligen som att Good Brothers har roligt. Och jag tror att jag tycker det här är det bästa promosegmentet jag har hört med dem någonsin.
Ja, jag vet egentligen inte vad de kom fram till och vad de sa. De pratar ju bara sitt bisklist. men det blir ju ändå en rolig promo tycker jag. Och det blir ju, jag tycker också det är lite roligt när Kenny ramlar in på slutet där. Förra veckan så hade han gjort någon makeover och han skulle vara så stilig i sin nya skjorta. Nu ser det ut som att han inte har sovit på 4 dagar och att han har hittat någon gammal chipströja bara.
Sen så har vi även Don Callis som kommer in och har massa bandage i ansiktet. Young Bucks blir förbannad och säger att han hittar på att han inte alls har blivit påsopad av dem. Sen dundrar vi igång main eventet. Vi har alltså Good Brothers Young Bucks mot Dark Order i Reynolds och Silver och Evil Uno och Stu Grayson. Och oh boy, här hade vi en till bra jävla match.
Ja, men helsike så rolig Dark Order är när de får vara face också.
Ja.
Evil Uno är som en... Han är Kevin Owens tvillingbror. Stu Grayson, han är lite... Han är Matt Cross, jag vet inte. Han är lite som han, Son of Havoc, som han var i Lucha Underground. High flying och riktigt agil. Och John Silver, han är ju som en... John Silver... heter så?
Ja, han gör det. Man blir alltid lika förvirrad när man säger det, men han heter faktiskt så.
Ja, John Silver, han är som en miniatyr Cesaro när han får sin run-on, vad heter det, springer och spöar upp alla i motståndarlaget. Men sen har vi ju Alex Reynolds som är, han är säljer väl bra, men han, för mig är han fortfarande ganska blek, lite som en
och det här...
Wesley Blake.
För att ge lite insikt i hur våran, vad heter det, hur det går till när vi har redaktionsmöte på en podd om wrestling. Jag och Robert, det går ut på ungefär så här. Jag ringer upp nu. Det är det vi pratar innan. Här har Anders försökt prata om att han tycker att Alex Reynolds är, vad heter det, är blek. Varpå jag svarar, jag tycker tvärtom, men spara poddtankar. Och så skrattar, vad heter det, de här två herrarna åt mig. För att jag vill inte prata innan, jag vill inte bränna det här. Och jag ska förklara lite hur jag ser på Dark Order innan vi bara kastar oss in i hur härlig den här matchen var. Men jag tycker att... jag tyckte Alex Reynolds var helt jävla blek. Tills jag såg honom i Being the Elite-skittarna med Brody Lee. Och även när jag såg honom i det tribute-avsnittet till Brody Lee med Being the Elite. När han sitter på sin IKEA-soffa med sin katt ensam och klappar den och pratar. Som om han är världens varmaste människa. Och när man har sett den... blyga personen som han verkar vara, och han verkar ju inte tycka riktigt om och kanske stå i centrum egentligen, men han älskar wrestling, då är det något så här himla, himla humant och härligt med honom, så jag vurmar verkligen för honom när han gör saker, när han fick in några moves och fick slänga bak håret och se cool ut i matchen. Däremot tycker jag att Stu Grayson, han kan göra hur mycket moves som helst, men han registrerar inte på min radar, för han tycker jag inte har någon karisma. Så vi har ju lite olika syn här på Dark Order, men en sak är säkert, det är en jävligt underhållande match det här.
Ja, det är bara, vad heter det, sådär att du får lite faders känslor för Alex Reynolds, där att du bara, åh, han är en bra kille.
Han är en bra kille. Det är lite som med Brandon Cutler. Han är en bra kille, men han har inte det. Men jag tycker Alex Reynolds är bättre än Brandon Cutler, ska jag säga. Men det här är en bra match. Det är mycket Dark Order i matchen. Det är även mycket Good Brothers, tycker jag.
Ja, de är väl de mest begränsade brottarna. Men det är ju lite roligt segment när John Silver verkligen vill ha Luke Gallows, så ska han utmana och han ska mäta styrka med han. Men det är ju lite storleksskillnad där. men den är ju riktigt underhållande. Riktigt underhållande.
Ja, den slutar i en snygg jävla sekvens också. Visst gör den väl det? Visst är det väl den här trippelteam-grejen? Eller kommer jag ihåg fel? Visst är det väl... vilka är det som gör? Nej, det är alla fyra, va? Visst är det, vad heter det, Silver och Reynolds. Och sen så kommer, vad heter det, gamla Super Smash Brothers och gör sin fatality. Alltså, Evil Uno och Stu Grayson gör sin fatality. Och så vinner de. Eller kommer jag ihåg fel?
Ja, du kommer ihåg fel.
För jag vill att de ska ha vunnit. Det är Young Bucks som vinner, va? Helvete! Det här har jag gjort någon annan gång. Jag har ju låtit folk vinna bara för att jag vill efteråt. Jag skriver om historien. Men den där segmentet är med.
Det är en riktigt fin sekvens som du pratar om. Men sen så vänder de ju tillbaka matchen och de avslutar ju med en Meltzer Driver.
Precis. En dålig Meltzer driver var det, som man fick se i repris i två vinklar, när typ Nick Jackson nuddar inte ens. Han bara, det är bara en tombstone egentligen.
Ja, men precis. Och sen så avslutas det ju med att Young Bucks säger att de är med i den här number one contenders battle royalen nästa vecka.
Det kommer vara en sådan tag team battle royal, det kan man väl säga, på Beach Break, Beach Blast, vad fan det heter.
Ja, men precis. Och sen, så om de vinner då, då så kommer de få välja sin motståndare själv då. Och då så hintas det om att ja, men då kan de ju välja precis vem som helst. Till och med Good Brothers då.
Ja, kommer och det är väl så det kommer bli, va?
Ja, och sen så kommer de väl bli lurad på något sätt på titeln, kanske. Tror du att Good Brothers skulle kunna få AEW Tag Team-titeln?
Det tror jag de skulle kunna. Det skulle vara roligt. Det känns som att de gör det här väldigt bra just nu, tycker jag. De utnyttjar cross-promotion-grejen väldigt bra. Förhoppningsvis lite mer än bara en match mellan dem. Då. Men vi har ändå fått se att Private Party är ju number one contenders också. Så att intressanta saker kan hända. Vi kastar oss rakt in i NXT. Här har jag inga anteckningar. Så att jag vet att vi börjar med någon form av Dusty Classic-match, va?
Ja, precis. Det var ju, vi börjar ju med Maverick. Drake Maverick håller på att springa runt Killian Dane i ringen. Det är väl det första vi ser har fått fram.
Ja, just det. Det är Killian Dane och Drake Maverick mot vilka två är de möter här?
MSK.
Just
de gamla The Rascals. Och vad är roligt att säga också där är att Trey Miguel, den tredje av The Rascals, han kom ju tillbaka till Impact nu i veckan.
Jaha, det visste jag inte.
Han är singelbrottare där nu. Han var med i main eventet och han fick pinnet också i main eventet. Det var en fyra mot fyra match.
Jaha, kul!
Och då var Trey Miguel var överraskningen där. Han fick pinnet också. Så att de kommer väl satsa på han i Impact, antar jag. Och det var väl där, det är väl han som är en bättre av de tre. Ser man, känns det i alla fall som så här karismamässigt.
Absolut. Men här tycker jag att MSK, de fick ju visa upp sig igen i den här matchen. Är väl inte så mycket mer att säga än att det var en liten MSK-uppvisningsmatch. Killian Dane fick se bra ut bitvis, men de tar en pin med sin den här blockbuster double-teamen, vinner, går vidare i Dusty Classic, helt enkelt.
I början när Drake Maverick kom tillbaka så tog han ju seriöst på ett annat sätt. Nu har han ju blivit den här komedifiguren på något sätt.
Ja, som bort med dem. Bort. Det är för, bara att det känns som att, utfyllnad nu i NXT, det känns det som.
Ja, Killian Dane kan mycket bättre själv.
Jag ska komma med en liten spaning kring Drake Mavericks framtid lite senare. Så ska vi plocka upp den tråden. Vad kommer sen då efter det här? Är det då vi får se Scarlett sitta och sia med tarotkort? Eller kommer det senare?
Ja, innan så var det att prata Kurt Stallion om att han har varit ute och åkt bil och sett en stjärna.
Just det, så att han blir Lone Star Kurt Stallion. Men ja, jag tycker Kurt Stallion var bra här. Han kändes som typ Matthew McConaughey. Lika flummig, men karismatisk på något sätt. Jag gillade det här segmentet.
Ja, jag känner att han har ju som sagt en look, men jag vet inte. Jag blev mest förvirrad av det här segmentet. Alltså, kunde inte, mer än att han är ett flummo, så har jag inte sett.
Nej, det var ju en dåligt material att arbeta med, men jag tycker han arbetade bra med det material han hade fått. Är det nu vi får Scarlett?
Ja, nej, vänta.
Fan, vi får aldrig Scarlett.
Jag tror att det kommer komma sen, för det är Aliyah och den här Jessica Mea mot Raquel Gonzalez och Dakota Kai också innan.
Ja, just det. Och här måste vi påpeka att Robert Stone är tillbaka i tv-rutan. Härligt att se honom. Men det här är ju också en, det är ju de här, Robert Stone-brand är bara hopsatta för att vara kanonmat i den här matchen. Men jag tycker att de gör sitt jobb och Raquel Gonzalez får se ut som ett monster som hon sig bör.
Ja, det är ju sjuk skillnad i star power, alltså Raquel Gonzalez och emot resterande egentligen. Ja. Även Dakota Kai tycker jag att hon är så...
Jag håller helt med.
...stjärna än. Och man vet, det känner ju att WWE's Women's Division i stort är ju i goda händer med Rhea Ripley och Raquel Gonzalez.
Ja, fan vet du.
Kommer ju dominera. Jag är ganska imponerad ändå av tålamodet som WWE haft med Aliyah. För hon har ju varit där hur länge som helst.
Ja, hon måste ju vara en jobber, typ.
Jag googlade det igår, 2015 anställdes hon. Hon var där i 6 år och är fortfarande en jobber, det är helt otroligt.
Ja, hon har inte blivit jättemycket bättre om man får vara så ofin. Men den här matchen gör ju vad den ska, tycker jag. Och det blir inte så mycket mer med det. Vad kliver vi på här nästa
då? Då har vi den här The Way promon backstage.
Johnny Gargano blir nervös när man nämner Kushida och att han har förlorat mot honom. Det får man inte göra, det är den nya cursen. Han går iväg. Ja, precis. Det är som Voldemort. Men det där är väl underhållande. Den är ju liksom på det här pajasättet som Gargano är nu. Och det får vi ta. Jag gillar det. Jag tycker han är bra som en vessla liksom.
Och Dexter Lumis dyker upp som en skummis som vanligt. Men sen kommer, vad heter det, din promo med Scarlett. Ja.
Och jag har ju längtat efter att prata om den här, för att den är väl lite konstig. Hon sitter med något tarotkort och pratar på rumänska, eller vad fan det hon nu har sitt påbrå. Men det är då min sambo, hon brukar komma in i konstiga lägen. När det är Bray Wyatts, vad heter det, konstiga segment på Raw. Eller här då, när vi ser en lackklädd kvinna med stora läppar och hyperblonderat hår sitta och prata. Och hon bara... Tittar du på porrfilm? Nej, jag förstår att det ser ut som det, men det är inte det. Så att... Ja, men den här var ju... Gjorde väl sitt. Den är ju mystisk. Karrion Kross var inte med själv, men hon sitter med tarotkort. Och vi kommer ju komma tillbaka till det. Vilket jag tycker är lite intressant, vart de här tarotkorten hamnade. Vart de här tarotkorten hamnade.
Sen är det Tyler Rust emot en... jag vet inte om de nämner namnet på honom någon gång, den här jobben som man möter. Han får inte någon presentation, han får inget namn på rutan som man kan läsa heller. Men jag har googlat fram att han heter Dante Rios.
Rios sa de, det känner jag igen.
Han har varit med på AEW Dark också någon gång tidigare faktiskt.
Ja, just det. Jag tycker att han var bra på att sälja. Han fick ju inte vara så offensiv i den här matchen. Han sålde väldigt bra. Jag tycker att det såg bedrövligt ont ut när Tyler Rust stampade honom. Den här klassiska, när man böjer bak handen och stampar sen på triceps som Jake the Snake gjorde ofta på 80-talet. Den såg stiff ut. Sen tycker jag att Tyler Rust brottas ju väldigt kompetent och bra, men han ser ut fortfarande som att han har rymt ifrån Manowar och lite som att han är Rob Halford i ansiktet, och jag tycker att han antingen måste skaffa tillbaka sin mustasch eller så måste han växa ut något skägg, för att han måste göra någonting för att se farlig ut. För bra är han och han har bra kropp.
Jag tycker att han är lite utseendemässigt en blandning av James Ellsworth och Drew McIntyre. En miniatyr Drew McIntyre med James Ellsworth huvud.
Inget bra.
men sen som sagt, Tyler Rust, han är väl också lite en så där glorifierad jobber, känns det som. Jag tittade på.
Men nu har han ju fått vunnit en massa väl. Han förlorade ju när han råkade utmana fel person, men det känns som någon som de bygger upp nu, tycker jag.
Ja, precis. Vi får se hur långt han kan komma, men jag har inte så höga förväntningar på vad det kommer bli av han faktiskt.
Nej, vi får se. Jag har en liten känsla av att Tyler Rust kommer kunna överraska i framtiden.
Ja, men då har vi, vad heter det, Kyle O'Reilly och eller det är väl Finn Balor i allmänhet som är backstage, och de ibland så behövs inte så många ord för att göra en bra promo. Det är ju bara att Finn Balor kommer bara dit och frågar: är du redo?
Kan jag lita på dig? Frågar de mig om då. Och sen pratar de lite kring det. Tittar på varandra. Och min sambo sitter kvar här i soffan. Och då säger hon: fan vad cool han är. När hon ser Finn Balor. Så det är ju ett gott tecken i alla fall. Och sen kastar vi vidare in. Är en Dusty Classic till vi får?
Jajamän. Nu är det Kushida mot Ruff. Eller Kushida och Leon Ruff emot Grizzled Young Veterans.
Och här kommer min Drake Maverick-spaning. Vi vet ju att WWE inte tycker om när det finns två med liknande namn. Jag tror att James Drake här i Grizzled Young Veterans, han är den personen som kommer göra att när Drake Mavericks kontrakt börjar rinna mot sitt slut, då får han gå. För han har fel namn.
Grizzled Young Veterans är ju Kushidas banemän lite grann. För det var ju de som spöade ut honom och Alex Shelley ur den här Dusty Classicen förra året. Men här så tycker jag att det är ju en helt okej match. Jag skulle inte säga att det är...
Den är lite lång, tycker jag. Den blir lång, tycker jag.
Ja, och Leon Ruff, han tycker jag är jättebra. Det är roligt när han, vad heter det, hoppar runt på repen och glider mellan benen och han är liksom hard och sådär. Och Kishida är ju alltid grym. Ja. Men jag tror nog att den här matchen lider lite grann av att jag hade sett Jungle Boy mot Dax Harwood tidigare. För att Grizzled Young Veterans känns ju som ett litet så här, nedskalad variant av FTR.
Men inte och, samma snärt.
Ja, men precis. Och Kushida Ruff, ja, de är Jungle Boy då i den här liknelsen lite grann. Men de kommer ju inte upp i den nivån, men det är en helt okej underhållande match tycker jag.
Ja, den är väl lite 50-50. Det är mycket övertag på heelsen, men den är ju som sagt lång. Så att vi får ju även se, precis som du säger, det är mycket Ruff. Han studsar på repen, hoppar runt. Vi får se Kushida göra sina klassiska attacker. Han ser väldigt krisp och bra ut, Kushida, i den här matchen. Men det blir en ticket to mayhem och 1-2-3 på Leon Ruff. Och sen kommer det lite The Way springandes ner för rampen och börjar kötta på sina fiender ända tills Dexter Lumis ställer sig och stirrar på Austin Theory och ja.
de är lite som Cobra Kai på något sätt också, vad heter det, The Way där, att bara han ska få se och Johnny heter han i Cobra Kai också, så det var ännu bättre där, Cobra Kai feeling.
Men jag gillar ändå upplägget mellan, vad heter, Kushida och Johnny Gargano. Jag vet inte om jag gillar, vad heter, Austin Theory mot Dexter Lumis, för det är två karismalösa herrar som ska möta varann. Eller nej, jag har ju börjat svänga på Dexter Lumis karisma, men hans karaktär är ju kass.
Ja, men då dök ju det där kortet upp igen. Då var det Legado
del Fantasma-segmentet. Här har ju hänt grejer. Kurt Hawkins höll jag på att säga, men han är ju verkligen inte, utan det är Kurt Stallion, ligger nedslagen och håller så mycket för örat. Han har tydligen fått en lavett på örat. William Regal kliver in, asförbannad, stormar iväg, för Kurt Stallion säger att det var Legado. Japp, han stormar in i Legado de Fantasmas omklädningsrum. De är ju oskyldiga som små lamm. Han säger att du ska fan möta Kurt Stallion nästa vecka, och händer det någon fuffens, då ska ni få sota för det. Och då, alldeles innan de går, då hittar Santos Escobar ett tarotkort och ser skrämd ut. Sen fnissar han bort det och kastar bort det och går därifrån. Men det här är intressant. Ska Karrion Kross få döda Santos Escobar? Det känns väldigt apart att det är honom han ska ge sig på.
Ja, men verkligen. Det känns väl lite dumt också. Båda de där bara osar ju av karisma. Så sätt inte dem emot varandra nu. Låt dem, vad heter det, få gå sin egen väg fram tills de kommer lite högre upp på kartet i alla fall. Nu har ju Karrion Kross har ju varit världsmästare och allting, men nu när han håller på att byggs upp igen. Så håll dem där isär än så länge i alla fall, tycker jag.
Ja, verkligen. Det känns konstigt. Samtidigt så kan det vara som när Gedo brukar få hjärnblödningar. Det kanske är fränt när man bokar någonting helt konstigt och oväntat.
Tony Storm i ringen. Hon är förbannad på Io Shirai över att hon var och saboterade deras match förra veckan i klassiken då. Tony Storm är inte bäst på micken kanske. Hon är ju en väldigt kompetent brottare tycker jag, men hon är inte den starkaste på micken. Io Shirai kommer in. Hon förklarar att hon gillar inte Tony och det blir...
Kommer Mercedes Martinez in, sänker Io Shirai. Sen så börjar de ju bråka med varandra efter att ha blivit utskickad ur ringen av Io Shirai, som kommer in och gör en dubbel dropkick. Skickar ut bägge heelsen och då börjar de bråka.
Sen, vad är det segmentet här efter? Då, det här har vi ju den som... När du frågade om favoritbrottare tidigare, så det här kanske kan vara en bubblare. För sen var det ett segment med Swerve Scott.
Vad backstage. Kul att du gillar han! Kul!
Ja, och vad heter det? Han var ju lite förbannad över att alla pekar ju fingret emot honom. Men ja. Har ni sett hur många personer som han pekar fingret emot? Ja. Han är liksom en martyr på så sätt.
Ja. Ja. Jag gillar också Isaiah Swerve Scott. Jag tycker att han är bra. Vi får ju se honom då sen emot Bronson Reed, som har blivit av med sin lilla gosedjursödla som han har haft på sin ring attire. Han hade den i hela 2 veckor, sen kom de på att det såg helt jävla dumt ut. Så nu har han inte med sig ödlan in. Den här matchen är också lång, men Isaiah Swerve Scott, du kan inte prata längre. Han kommer igång när matchen får gå ett tag. Och jag tycker även i den här matchen, när den har gått 2/3, då kommer Swerve igång och matchen blir helt plötsligt mycket bättre.
Ja, och han säljer väldigt, väldigt bra. Han är nog en tacksam partner för Bronson Reed i den här matchen också. Jag tycker att han är helt grym.
Absolut.
Swerve.
Det är synd att han blir matad här till Bronson Reed, som sätter en tsunami på honom och vinner. Men och får även, han får ju ha majoriteten av matchen. Precis som du säger, så säljer ju Swerve som en gud till honom. Han gör ju något jävla, han landar typ på huvudet när han blir sänkt ute på apronen. Men, men fan, sätta Swerve någonstans där han får utrymme, för han har karisma och han kan brottas med psykologi fast han är en flashy kille. Jag gillar honom skarpt.
Ja, han kommer bli något stort, tror jag ändå. Innan det här, vi missade lite där att de hade en liten promopaket om att Imperium är på väg tillbaka.
Fan, jag fick gåshud av den promon.
Ja, precis, det var bara starten på att Imperium kommer.
Det måste ju betyda att Walter kommer. Ja, måste ju vara att Walter är på väg. Alltså, den var grym, musiken, klippningen, tycker att, vad heter han, Wolfs snack, och även när de andra två börjar prata också, tycker det var jättebra. Och de framstår ju så jävla ond, och när man får se klipp på en Walter dunkar folk genom ringen med sina jävla släps. Jag vill inte möta den mannen. Helvete alltså.
Ja, vilken kung. Och vilken kung låta är också som de kommer in.
Ja, det är så jävla bra. Fan, Imperium, jag älskar er. Vad heter det? Har vi main eventet kvar nu eller?
Ja, det var innan main eventet, så var det en Ciampa Thatcher promo.
Ja, just det.
Där de var ett recept och pratade om att man vinner, man förlorar, men viktigaste fighterna som man minns. Och jag vet, det får en lite så här Mats Mikkelsen-vibb. Han hade någon reklam där han pratade om att dagarna är
om
dagarna.
Om öl, va?
Dagarna är dagarna man minns, eller vad han pratade
just
om.
Visst var den här bra? Jag tycker de kändes som att de hade bra kemi. Och framförallt så tycker jag att de känns som ett farligt tag team. Det här känns som en bra parning.
Ja, och de kommer väl nästa vecka också möta Adam Cole och Roderick Strong, så det kommer nog bli en riktigt, riktigt bra match.
Sen har vi main eventet. Det är Kyle O'Reilly, Finn Balor mot återigen då, min sambo sitter i soffan och ser Oney Larkin och Danny Burch. Och jag gillar ju de här två, men de utstrålar ju inte det som fick henne att säga jävla vad coola det är om, vad heter det, Finn Balor. Istället är det, vilka stora kalsonger han har på sig. Och varför ser han ut som en farbror? Det är alltså Danny Burch.
Ja. Men han är en arg farbror i alla fall.
Ja, men jag tycker om han. Jag gillar hans look. Men jag förstår vad hon menar.
Ja, men precis. Men det här är ju också en riktigt bra, snygg match. Grunden, det är ju ont, det är ruft. Precis som det alltid gör när alla de här fyra är med. Kanske inte Finn Balor, han är lite finare i kanten, men de andra gör ont hela tiden. Om man har den här tillitsfrågan mellan Finn Balor och Kyle O'Reilly. Kan de jobba ihop? Och Kyle O'Reilly vill ju ha titeln av Finn Balor och sådär. Men ja, riktigt bra main event, och de jobbar ihop, och till slut så vinner ju Balor och Kyle O'Reilly också.
Kyle O'Reilly såg fantastisk ut i den här matchen. De är bjussiga allihopa tycker jag. Alla får få in spots. Vi får se Coup de Grace och hela fadderuttan. Men som sagt, det är väl Kyle O'Reilly som tar ett pinfall till och med. Va? Känns som att han tog ett pinfall. Finn Balor kliver in, stirrar lite. Sen så kommer ju Pete Dunne. Det blir Hey Baba Riba. Undisputed Era kommer in. Det blir en standoff. Ja, man bygger inför takeover.
Ja, det hintas ju lite grann där också att Finn Balor ska vara den fjärde mannen lite grann i Undisputed Era när han kliver in och hela Undisputed Era tittar liksom lite snett på han och sen så backar han ut ur ringen. Han kanske kan fylla några skor i alla fall där när Fish är borta ett litet tag.
Nej, men det man kan säga är att det var ett litet safe NXT tycker jag. Det var bra och kompetent, men jag vet inte. Nu såg ju inte du förra veckan, men du har ju hört om det. Jag tycker att de Dusty Classic-matcherna var bättre. Jag tycker att det var ett jättebra main event. Jag tycker Raquel Gonzalez såg fantastisk ut. Jag är glad att Ödlan är borta från Bronson Reed. Tycker kanske att det är ett oförtjänt NXT-avsnitt som går upp i så mycket tittarsiffror mot AEW om man ska jämföra med hur det har varit tidigare veckor och så vidare. Men helt klart bra, kompetent brottning. Gillar Dusty Classic. Kul. Bra Dynamite också. Två fantastiska jävla matcher. Och vi utan Robert har pratat på tok för länge. Jag hoppas ni har njutit av att lyssna på Anders Källan. Och jag heter Chris Dybeck. Det har varit ett nöje att få vara i era öron. Vi hörs.